Det är någonting kontroversiellt med kvinnor som ryter till på en arbetsplats, medan man har nog varit med om många rytande män som inte verkar ha speciellt dåligt samvete att blev nu någon ledsen.
Bra ledarskap, en kollega som inte är rädd för konflikter. Nu är det dags för ännu ett avsnitt av relationspodden Norrena och Frans. Och idag så ska vi prata om en miljö som de flesta av oss vistas i dag ut och dag in, år ut och år in. Kanske till och med ett helt liv, nämligen jobbet. Och då handlar det ju mycket om hur bra man trivs på sin arbetsplats. Och hur mycket man får vara sig själv eller hur mycket man måste lägga band på sig själv, så är ju någonting som påverkar en hel del. För att fast vi är på jobbet för att utföra någon typ av uppgift, så är vi ju ändå människor. Vi kommer ju dit med allt det andra som vi också är. Så vi frågar oss idag hur mycket känslor man egentligen får visa på jobbet. Och det här inspirerades av ett brev som har kommit in av Gråtfia 44.
Jag är bra på mitt jobb. Jag har utbildning och mycket erfarenhet vid det här laget. Nyligen sökte jag en chefspost som jag definitivt var kvalificerad för, men jag fick inte jobbet. Efteråt hörde jag ryktesvägen att de valt en kollega istället, eftersom jag ansågs vara för känslosam. En enda gång har jag börjat gråta på ett möte. Jag hade PMS och hade sovit dåligt, och på grund av det här kan jag nu då tydligen aldrig bli chef. Det här får mig att undra varför det är så förbjudet att visa känslor på jobbet. Jag menar, vi är ju inte robotar. Hur är det på andra arbetsplatser, undrar Gråtfia.
Mm. Ja, du Gråtfia. Det här är ett fenomen som lyfter sitt fula tryn även på andra arbetsplatser. Och du är inte ensam. Till exempel Kamala Harris, som ju var vicepresident i USA här för några år sedan. Även hon fick inte jobbet som president, eftersom man var rädd för att en kvinna kanske är lite känslosam och börjar starta krig då hon har PMS och sånt här. Då kanske blir sur och börjar stampa i golvet och hon inte får som hon vill. Och så visade det sig att det var en man som blev president. Så blev det precis så, men ännu värre. Ja, men vi ska ta och börja här med att värma upp lite med ett brev som har kommit in från en HR-chef. Vad är väl inte bättre än det? Rak och ärlig HR-chef skriver så här: jag har jobbat både längst ner i organisationen och högst upp i ledningen. Och min erfarenhet är att man behöver kunna hantera sina känslor i pressade situationer, annars blir det svårt att klara jobbet i längden. Det handlar inte om att vara känslolös, utan om att kunna fatta beslut, ta ansvar och inge förtroende, även när det är stressigt. Jag tror också att det är viktigt att inte lägga för stor vikt vid rykten när man inte får en tjänst. Det är mer konstruktivt att reflektera över sin egen insats. Om känslomässighet nämns som en faktor, så är det ofta en helhetsbild, inte en enskild händelse. För alla kan ha en dålig dag.
Mm. Säg att du jobbar med HR utan att säga att du jobbar med HR.
Exakt. Ja, det kändes som att man ska printa ut det här från företagets sida på något vis.
Ja, jag har mycket att säga nu, men jag ska försöka lite lägga band på mig själv här ändå. Kära, raka och ärliga HR-chef, jag tror nog alla är helt införstådda med det här att man inte kan vara helt filterlös på en arbetsplats. Och alla är helt införstådda med att man måste lite lägga band på sina känslor. Åtminstone försöka att inte nu, är man på dåligt humör för att man är sur på sin kar, kan man inte börja skrika till sina kollegor. Jag tror nog alla förstår det där.
Mm.
Det är liksom inte frågan om det. Men att känslor skulle vara så här tabu på en arbetsplats, det är ett problem tycker jag som HR får ta itu med, om det är på det sättet.
Ja, men jag blir lite orolig också, för att det känns lite, det här känns lite typiskt chefigt tycker jag. Att vi gör så här på den här arbetsplatsen. Jag skulle önska att även från chefshåll att det skulle finnas lite mera kanske lite mera svängrum. Jag blir lite trött på det här med jag hör dig, vi jobbar på det, och så händer det aldrig någonting.
Ja, och du kanske ska fundera lite på din egen insats istället för att vara så kritisk.
Ja, what a slap in the face. Sorry nu, men fundera på din egen insats. Just det. Ja, nej, vi är lite sura här med Eva.
Man vet alltid att man har ett bra argument när man upprepar det den andra säger, ni är en handröst. Då vet man att man håller på att vinna grejligt.
Ja, men hörde du HR-chef och alla andra också, lyssna vidare för vi har fått in många andra brev också. Och vi ska ta följande här som kommer från Crybaby32.
Jag börjar gråta inför min chef en gång och jag vill ta fram skämskudden varje gång jag råkar tänka på det här. Jag var gravid, jag hade just varit magsjuk, det var en stressig period på jobbet och jag tvingade mig att jobba hemifrån fast jag ju kanske inte riktigt borde ha gjort det. När sen min chef ringde mig enkom för att framföra en sak som jag gjort fel, då brast det och jag kunde inte hålla gråten tillbaka. Chefen blev chockad och sen slutade med att jag tog sjukledigt en dag extra. Den här saken fördes aldrig på tal igen, men jag kände mig så oprofessionell och instabil när jag inte kunde prata utan att hulka av gråt, berättar Crybaby32.
Oj, vet du, jag känner så igen, men jag har gråtit på jobbet också en hel del. Och jag tycker att det måste man få göra ibland. Det är, alltså, den är hemsk, den där känslan då man märker att man inte kan hålla tillbaks gråten mera. Och man känner sig som så försvarslös och så blottad och det är hemskt. Men jag förstår dig, du var gravid och magsjuk och trött och det var för mycket av allt. Det är klart att du inte borde ha jobbat och det förstår du också i efterhand. Och det förstår din chef lyckligtvis också.
Jag tycker om någon borde lite skämmas här så är det faktiskt chefen som aldrig förde det här på tal igen. Jag tycker att det här är någonting som ni ska kunna diskutera, inte på något sätt i anklagande tonfall, men när du var frisk och tillbaka på jobbet, att lite diskret säga att oj, det blev ju hemskt tokigt det här, att hör du, vi måste kanske prata lite om det här, att har du lite väl mycket just nu och du är ju gravid och allting, att inte det är ju meningen att du ska behöva gråta över en arbetsuppgift på det här sättet. Jag menar, chefen borde kanske ha tag i det här så att du inte ska behöva gå med skämskudden fortfarande. För jag tror att det nog är många som har gjort precis det där samma som du och det betyder inte på något sätt att man ska vara en oproffsig medarbetare till 100%.
Nej. Och jag tycker också att man behöver bemötas av sina kollegor på ett sånt sätt. Jag tycker det där som du sa, Eva, alla chefer borde sitta och anteckna. För det var så otroligt bra. Jag har också börjat gråta på jobbet som sagt flera gånger. Jag minns i något skede då det var väldigt bökigt med en massa saker så var det något möte. Och så började vi faktiskt bråka om huruvida UMK är intressant eller inte. Och det här var något som jag brann väldigt starkt för. Jag tyckte att UMK är jätteintressant. Och så var det just någon man som var sådär, är det nu intressant det här med sån här Eurovisionstjafs? Vilket provocerade mig så mycket att jag blev arg så jag började gråta. Och det var ju kanske inte så proffsigt av mig. Det skulle inte ha gjort i vanliga situationer utan jag ska ha låtit titta siffrorna sen liksom tala för sig. Men sen pratade vi om det faktiskt efteråt. Jag sa att hej, förlåt, min reaktion var överdimensionerad till det vad du sa. Och det är för att det har varit en jättejobb imorgon och jag var helt slut. Att det var inte meningen. Det var inte du som sa någonting som var så hemskt. Och sen var det bra med det. Att ibland kan man quitta det också ganska sådär enkelt.
Ja, det där tycker jag är schysst också att säga att vet du vad, jag överreagerar. Du ska inte fundera på om du sa något tokigt egentligen för att det här var kanske mitt mående snarare än en rimlig reaktion. Men jag tycker också att sådana här kollegor som sitter och är lite sådär, jag menar ibland på arbetsplatser kan det råda en lite sådär tuff jargong. Det är så här vi pratar och vi ryggar inte tillbaka för att vara kritiska och ifrågasätta. Och ibland kan det hända att man ändå måste läsa rummet. Att oj, att den här min kollega ser ut som att hen inte riktigt har sovit i natt, verkar lite så här roddig, verkar lite spröd. Kanske jag inte behöver sätta mig på min sassy horse och vara sådär, är det här egentligen relevant för någon? Kanske jag inte måste dra den där showen just idag utan kan välja mina ord lite. Man kan läsa rummet på sin arbetsplats. Jag tycker att det här är en förmåga som är viktig att utveckla.
Absolut. Vi ska ta följande brev här som har kommit från signaturen Förstör inte stämningen 45 som är inne på lite samma linje här. Skriver att på mitt jobb talas det fint om att man nog ska få vara sig själv och också visa att det inte är helt toppen jämt och att vi då stödjer varandra. Men när man sen visar sig trött, irriterad eller utmattad så är det plötsligt inte okej. Då säger vissa att vi ska tala positivt och man blir tillrättavisad för gnället. En kollega hade en riktigt dålig dag och ännu trodde då att man alltså får vara sig själv och berätta hur det kändes. Och efteråt så blev hen kallad på samtal hos chefen. Hen hade varit för negativ. Såklart ska man respektera sina kollegor och inte traumadumpa var som helst. Men hur var det där med stödet? Frågar, förstör inte stämningen 45.
Och det där är så typiskt. Just det där att det är så fint att sätta upp en sån här regelverk att på den här arbetsplatsen får man vara sig själv och vi lyssnar på varandra och vi respekterar varandra och här ska man inte behöva hålla igen. Och sen så fort någon då säger någonting negativt. Jag har vet du också fått höra ofta det där att du ska inte vara så negativ. Och då har jag försökt framföra kritik på ett konstruktivt sätt, att jag tycker inte att det här riktigt fungerar, skulle vi kanske kunna göra så här istället för att det ska åtminstone bli mycket lättare och bättre ur min synvinkel, och sen får man en sån där dörr i ansiktet att du ska inte vara så negativ nu här,
ja.
Fast jag inte har försökt gå till personangrepp eller kritisera någon utan mera komma med förslag på hur man kunde göra annorlunda. Jag vet inte om jag på något sätt ser väldigt bitchy ut när jag framför min kritik i sådana situationer. Men det har åtminstone landat helt annorlunda än vad jag menar.
Ja, alltså jag kan förstå det. Jag har ju suttit på många möten tillsammans med dig, Eva. Och jag har också märkt av det där att du lätt får liksom den där bitchiga rollen. Och det är lite orättvist tycker jag, för du är också väldigt konstruktiv. Att det är en sak det här med att vara bitchy och negativ och bara skjuta ner allt. Men du kommer ändå alltid med ett förslag på hur man kunde göra det istället. Och där tycker jag också att det är en ganska stor skillnad. Liksom, att man måste få kunna kritisera. Men man ska inte bara skjuta runt sig och skjuta ner allt så där urskilningslöst. Utan då kanske ha en annan idé som man kan komma med istället. Så att, jag tycker inte heller det. Och jag tror att speciellt kvinnor blir just så där att ja, men hon är en sån bitch. Jag har också blivit en bitch på senare år. Jag tror att det kommer där efter 40 någonstans så slutar man och orka vara alla till lags. Jag har varit en sån bitch att jag har fått en annan människa att gråta på ett möte. Och det har jag fortfarande dåligt samvete för. För det var ju inte min mening. Men samtidigt så måste man ju kunna säga speciellt högre upp till chefer om man är missnöjd med någonting.
Men det där är ganska roligt för att då när vi började med den här podden så då var det ju ganska ofta så att du och jag satt på samma möten och ibland satt vi egentligen och sa precis samma saker i ganska samma tonfall och vi hade till och med kanske snackat ihop oss på förhand att det här är någonting som vi borde lyfta fram nu, att det är ju tokigt att det är på det här sättet. Och så sa du det och då sa också chefen huvudet på snö och sa att ja, Hanna, okej. Och så sa jag samma sak. Och jag sa, men Eva, nu ska du inte vara så negativ.
Ja, du är så besvärlig nu.
Ja, nu är det så här, vet du, vi måste ta in dig på ett separat möte efteråt för att folk tar illa vid av att du är så här otroligt negativ. Och då hade du satt precis samma, men du satt nu där med dina blonda lockar och huvudet på snö och alla var så här, oj, Hanna, hon är nog kiva med den där Eva. Oj, ja. Orka Mallorca med det där rivjärnet.
Ja, men man kanske har lite olika framtoning. Jag tror att det där kanske också har att göra med att jag ändå är en people pleaser av rang. Åtminstone inte numera lika mycket. Men att jag är på något vis som så orolig för att tänk om någon tycker nu att jag är jättebitchig och jobbig och så här.
Och jag är så där ganska raka rör. Kanske jag borde bli HR-chef när jag nu tänker efter. Men jag menar, jag tycker att varför ska man nu sitta där och på något sätt panta på sina åsikter och hoppas att saker ska ordna sig ändå. Utan jag brukar väl säga vad jag tycker, men det skulle nu aldrig falla mig in att till exempel kritisera en kollega och hur den har arbetat. Det skulle jag ju inte göra, utan jag är ganska lösningsinriktad, men det missar kanske folk ibland för att jag ser så livsfarlig ut. Men det där är ganska intressant, det som du lite nämnde där redan, att det är någonting kontroversiellt med kvinnor som ryter till på en arbetsplats, medan man har nog varit med om många rytande män som inte verkar ha speciellt dåligt samvete att blev nu någon ledsen. Men det går liksom bara obemärkt förbi, för att det är nu bara så som det är, att han är en sån här rakt på sak kar, det är väl fint.
Ja, bra ledarskap, en kollega som inte är rädd för konflikter. Ja, och sen verkar det också finnas skillnad på känslor och känslor.
Ja, här har vi kvinna 43 som har skrivit. Det här är en intressant fråga. På mitt jobb är det mer okej att svära och muttra och gnälla och allmänt vara sur och arg än att till exempel då just gråta. Jag försöker föreställa mig hur kollegiet skulle hantera och reagera på att någon grät dagligen versus hur de nu reagerar på dagliga ilskeutbrott. Att någon skulle gråta lika mycket tror jag överlag skulle vara betydligt mer svårhanterligt på mitt jobb. Jag tycker att de arga gärna kunde dämpa sig lite och att det inte genast skulle höjas ögonbryn om någon gråter, skriver kvinna 43 år.
Ja, nej, men det här med ilska på jobbet, alltså jag tycker, som vi sa där i början, jag tycker inte att man har rätt att vara jättearg på jobbet och gå omkring och härja. Men samtidigt så godkänns det ju nog kanske mer än om man sitter och hulkar vid sitt bord varje dag. Alltså förlåt att jag skrattar till det, men det känns ju nog också väldigt absurt att någon ska sitta och gråta varje dag på jobbet. Då är det ju någonting som är verkligen fel. Antingen är felet på arbetsplatsen eller sen så är den där personen så utarbetad och har det så jobbigt annars att hen borde vara sjukskriven och hemma helt enkelt och vila upp sig lite.
Men det är märkligt det här att man är så rädd för just gråt. Att det är just gråt som blir så där awkward. Jag menar, jag skulle mycket hellre ha en gråtande kollega än en jätteaggressiv kollega. En aggressiv kollega blir man ju rädd för. Någon som spottar och fräser och gormar och är arg. En gråtande kollega är ju faktiskt ganska harmlös. Det kan ju vara lite så där besvärligt och kanske lite så där pinsamt och fråga att vad är det nu? Kan jag ju nu hjälpa dig på något sätt? Men gråt är väl liksom ett tecken på svaghet enligt somliga. Medan ilska, det är liksom en sån här rättfram känsla. Men ilska är ju mycket jobbigare i längden än det att någon är ledsen och kanske skulle kunna repareras genom lite tröst och att man pratar en stund om saken. Mm. Den där som konstant är arg, den ska jag nog verkligen inte orka jobba med.
Nej, det tar ju otroligt mycket energi av att vara runt arga människor. Och sen är det också det att det kanske också är de där arga människorna med sina raseriutbrott som får andra att gråta sen.
Mm. Precis. Och nu kommer vi kanske in på de här breven som tog just upp skillnaden mellan manliga och kvinnliga känslor och beteenden på arbetsplatsen. Apan 42 har ordet.
Jag har noterat att på arbetsplatsen så räknas tårar, oro och osäkerhet som känslor, medan skadeglädje, aggression, ilska och frustration inte gör det, fast med känslor lika fullt. Min upplevelse är alltså att vissa känslor inte ens ifrågasätts på arbetsplatser generellt, medan andra ses som försvagande. Det här i sin tur beror säkert på normer och strukturer och en historia av mycket mera män på arbetsplatserna då kvinnorna ännu var hemmafruar. Vilket bred ett ganska sådär dammigt lager av gammal testosteronluktande gubbighet över hur olika typer av känslor uppfattas på många arbetsplatser än idag. Jag önskar och hoppas att nya generationer kunde städa bort den här uppfattningen med tiden när de kommer ut i arbetslivet. Och jag hoppas att Gråtfia 44 skulle hitta ett arbete där både professionalism och personlighet får sticka fram lite mer fast man är av känsligare sort och kanske har en tår i ögonvrån ibland. På min arbetsplats så brukar det uppmanas att vara öppen, berätta att du har en dålig dag och om du vågar berätta varför så möts du faktiskt ofta av en större förståelse. Det här fungerar till 90%. Det är alltid förstås någon enstaka som ibland utnyttjar ursäkten att jag har en dålig dag till att bete sig onödigt ilsket mot någon kollega eller som också har en dålig dag 4 dagar i veckan, skriver Apan 42.
Det där är förstås risken, det där, att när man öppnar upp för det där att om någon säger att den har en dålig dag så ska vi andra respektera det. Och så har vi någon som har en dålig dag varje dag. Mm. Och då kanske det inte riktigt håller det argumenten något mer. Nej, men jag tycker här har Apan 42 har många argument här som jag verkligen köper. Jag tror att den här tanken med att gråt är ett tecken på svaghet och ilska är ett tecken på styrka är en rest från en tid när det var nästan bara män i arbetslivet. Och det här är ju en uppdelning som inte på något sätt gynnar männen heller. Jag menar, en gråtande manlig chef, hur mycket sneda blickar skulle inte han få? Och lika fullt tycker jag också att en gubbe som är chef helt gärna för min del ska få gråta en skvätt på jobbet och säga att det är så jäkla jobbigt just nu och vet ni, jag har inte riktigt kunnat sova och jag tror jag håller på att bli flunsig och jag har lite liksom, vad han nu sen har, han behöver inte gå in på allt det där, men en manlig gubbchef ska väl få visa känslor lika mycket som en spänslig liten praoflicka. Det liksom ska inte vara någon skillnad, tycker jag.
Och jag tror inte att det är särskilt många män som skulle börja tillåta sig själva att brista ut i gråt på jobbet. Men just det här att säga att fan vad det är mycket nu. Att jag tycker att det är lite svårt att hänga med. Alltså bara som det där att erkänna att nu har jag inte riktigt koll. Och det är tungt att orka med allt det här. att jag tror också att det här med att känslan av att man inte räcker till är någonting som speciellt män drar sig för att erkänna in i det sista.
Ja, för då visar alfahannen att han är svag och då kommer en annan alfa och biter honom.
Ja.
Jag tror att det är sådana väldigt primitiva tendenser som kan styra upp det här med känslor och arbetsplatser. Och nu måste jag kanske igen säga det här, jag vill nu ingalunda förespråka att en arbetsplats där, jag menar om folk sitter och gråter i varje hörn, då är det ju någonting seriöst fel med arbetsplatskulturen där. Men just det här med att kanske någon gång tydligt kunna säga: vi har det så jäkla jobbigt, vår bebis sover inte, vi har lite bekymmer med det här och det här. Så hör ni, kära kollegor, ta inte åt er av att jag är lite egendomlig. Det kommer säkert att bli bättre. Och att de andra då ska kunna säga att hej, men det är jättefint att vi kanske inte lassar jobb just nu på dig den här veckan. Att vi stöttar dig och säg till varandra om vi kan hjälpa dig på något sätt.
Mm.
Och sen en annan gång så kanske man själv är den starkare som kan bära en helt utmattad kollega som har det kämpigt. Jag tycker det är där någonstans man skulle vilja landa.
Ja, det där låter jättebra. Jag vill också ge nu ett litet tips på att ibland kan man också nog säga till, för att jag började jobba på Yle på heltid, så började jag jobba med morgonradio. Vi var tre personer som gjorde det, varav en sura konstant och var så att jag är inte en morgonmänniska. Jag har alltid satt och sura och muttra och svor och sparka runt sig. Och det tog jättemycket energi, för att om du börjar jobba liksom 5-6 på morgonen, så ingen tycker ju att det är helt jättefilis alla dagar. Och då sa vi faktiskt att den här kollegan att nu måste du skärpa dig. Att du har inte rätt att äta upp allas små glimtar av energi. Och då sen så sa jag, alltså fortfarande, jag träffade den här kollegan förra veckan som sa att det här var något av det bästa som hade hänt hen. Att hen förstod att man måste växa upp och bete sig som en vuxen på en arbetsplats. Man kan inte hålla på hur som helst.
Det där håller jag helt med om. Och just det här med att de här känslouttryck utöver det vanliga, att man är på jättedåligt humör eller att man är jätteledsen, de ska ju nu kanske ändå höra till undantagen, sånt som händer ibland. Men om man liksom är konstant sur och går omkring och spottar och fräser och sprider dålig stämning, då ska det där inte godtas. Det var väldigt bra att ni sa till åt den här kollegan.
Mm.
Men här tycker jag ett intressant brev från Chosan 46 som lite tar fasta på det här. Jag tycker det är fascinerande att det är så olika. Äldre män får vara arga och otrevliga, kvinnor får gråta och vara ledsna, men allt utanför det är onormalt. Inte så att chefen skulle säga vad som är okej eller inte, utan det sitter liksom i arbetskulturen. Personligen tycker jag att männen behöver lära sig hantera sina känslor. De har ingen rätt att brusa upp och vara inkapabla till känsloreglering. Då får de säga vad som helst, de var ju så arga. Och kvinnor sen igen, de ber om ursäkt när de har gråtit, men det gör aldrig en man som har varit arg. Kvinnor ska inte behöva be om ursäkt för att de har gråtit så länge de inte har sagt något elakt. Men männen behöver lära sig be om ursäkt när de säger elaka kommentarer då de varit arga. De får vara arga bäst de vill, men de ska inte säga taskigheter för den sakens skull, tycker Chosan 46.
Mm, jag hör hur pennorna antecknar här nu mot alla papper där ute. Eller jag hoppas att de gör det. Alla ni som går omkring och gormar och härjar och säger fula saker till era kollegor. Sluta genast med det.
Absolut. Och vet du vad? Jag börjar riktigt fundera nu. Jag har ändå varit i arbetslivet ganska länge. De gånger någon kollega har bett mig om ursäkt för hur hen har betett sig, har det alltid varit en kvinna som har gråtit. Jag tror aldrig en arg man efteråt ska ha sagt förlåt att jag brusade upp, det var onödigt av mig. Men kvinnor som, jag menar, du sa ju själv här att du någon gång har varit lite gråtig och sen liksom bett om ursäkt att ja, du ska inte ta åt dig att jag hade en dålig dag.
Mm.
Att det sitter lätt i för de här kvinnorna, kanske people pleasers eller inte, att bli riktigt sådär att oj nej, vad tog det åt mig där att jag nu gjorde på det här sättet, nu måste jag be om ursäkt. Men om man bara har varit ledsen så har man ju faktiskt inte gjort någon illa. Man kanske har gjort kollegorna lite förskräckta och konfunderade, men om man inte har skrikit och gått elakt i någon så har man egentligen ingenting att be om ursäkt för. Det har däremot den som har brusat upp och rutit till och kanske varit lite osaklig.
Mm.
Men de brukar inte be om ursäkt.
Det är sant. Varför är det så? Ja, man blir ju arg för mindre. Följande brev kommer från Hela paketet 35 som skriver så här. Jag har alltid jobbat i små team där vi med tiden har lärt känna varandra väl och där alla känslor också har varit tillåtna. Absolut ska man ju ha någon slags filter. Jag håller definitivt mera tillbaka på jobbet än med den närmaste familjen. Men glädje, sorg, frustration och ilska har fått ta plats på alla mina arbetsplatser. Och tur det. Under de senaste åren så har jag bland annat förlorat mina föräldrar, träffat den stora kärleken, haft flera missfall, fått flera barn och så vidare. Borde jag ha sopat alla känslor det här medförde rakt in under mattan? Att få visa känslor på jobbet är ingenting som jag tar för givet, men det är nog viktigt för mig när jag väljer mina jobb. Jag har inga problem med att hålla god min framför kunder eller externa samarbetspartners, men att behöva låtsas och kväva känslor också med de egna kollegorna, ja, det hade jag inte orkat med i längden. Som brevskrivaren säger, vi är inga robotar och det är ju i de där känslosamma mötena mellan människor som meningsfulla och djupa band knyts. Jag tror att vi blir bättre på våra jobb och att vi har det bra mycket trevligare på jobbet om vi får vara oss själva nästan fullt ut, skriver hela paketet 35.
Det där var mycket välformulerat tycker jag, det där att just om man till exempel har ett jobb där man också arbetar med kunder eller klienter eller externa så här kollegor som man inte har att göra med varje dag, då är det ju förstås, då kanske det här proffsfiltret skulle kunna slå till. Men sen med de här egna kollegorna som känner en utan och innan, då är det nog väldigt bra om man kan vara uppriktig om någonting är på gång i ens privatliv.
Ja men absolut, och just i det här proffsfiltret tycker jag också att det hör att om det var så att du ska presentera en idé tillsammans med en kollega och en potentiell samarbetspartner och ni inte riktigt har kommit överens om det där, att du inte sitter där så att jag tycker ju att det vore bäst om vi gör det så här, men sen har vi ju Stefan här, ja då, Stefan du hade visst en annan idé? Vet du, sådär att man liksom, ja. Det märks att man lite jabbar varandra sådär utåt sett. Att utåt sett måste man ju ha en enad front. Då är man ju som föräldrar, vet du, sådär att nu, det här är vår linje och vi kör med den.
Och det där kan också vara ganska skönt tycker jag, för att ibland kan ju det här proffsfiltret vara ganska behagligt att dra på sig. Att man går liksom lite in i en roll. Det där, det slår mig bara att det... Så som vi låter när vi trycker på play och börjar spela in den här podden är nu inte alltid nödvändigtvis samma som hur vi har låtit en minut tidigare när vi lite växlar några ord om hur vi mår.
Mm.
Nu är det ju klart att den här podden görs kanske inte riktigt av Radio Hanna och Radio Eva, utan det här är ju podd Hanna och podd Eva. Vi är liksom lite mer så här privata nu i den här podden än vad man är i en flödessändning till exempel. Men inte vi ju kanske heller så filterlösa som vi är när vi pratar i en rum. Det är så där, det är så dåligt och jag är så trött på den och den. Och
ja.
Men sen är vi så här, men nu ska vi spela in den här podden och det är så här, hej och välkomna till relationspodden.
Ja. Men så ska det vara också. Jag tror inte heller att folk ska orka höra kanske på allt som vi sitter och perklar oss över och så här liksom. Att det är också det där att, jag menar, vi är ju inte bara kollegor, vi är också vänner så det är privat. Att vi liksom, vi vet så mycket om varandra ändå. Som vi har lärt känna här under de senaste 8 åren. Så att det skulle vara märkligt om alla skulle känna oss lika bra som vi känner varandra.
Precis. Men jag måste också säga att det är ganska... Nu gör jag inte samma jobb som du längre. Men jag har ju gjort precis det jobb som du håller på med. Alltså det här att man ska vara direktsändning, programledare, glad, påläst, kontrollerad dag efter dag. Det där är ett jobb som jag kanske inte alla... tror att alla ens fattar hur tungt det är. Att faktiskt hålla det här fokuset och ibland sen också inse att jag är så råddig, jag är så trött, jag trycker på fel knappar hela tiden. Vad är det här? Varifrån kom Ed Sheeran? Vad händer här egentligen? Det där är...
Ja.
Det är ganska tungt och det är ganska kämpigt, men det här är ju också någonting som man måste försöka lära sig om man ska hålla på med direktsändningar. Inte ska man ju försöka dölja allt. Jag menar, det är helt mänskligt att också en radioprogramledare är en människa. Och det får väl höras då. Men man kan ju inte liksom sätta sig där och vara sådär... Och hunden måste i veterinären och pengarna är slut och bilen är trasig.
Nej.
Inte ska nu hela världen behöva konfronteras med allt det som om mina motgångar skulle vara viktigare än alla andras motgångar. Alla har ju sin skit och vi ska inte behöva utsätta precis alla för det.
Nej.
Men nog kanske de närmaste kollegorna kan behöva stå där som bollplank en liten stund.
Ja, och då får man ju ur sig också det där. Att jag tror också att om man går till jobbet och man är fast då knäckt över att det kostar 1 000 euro det jag får med hunden till veterinären igår, att shit, hur ska jag få det att gå ihop? Så det är bättre om man får avreagera sig på en person än att jag eller du går ut och gör det inför hela folket. För att vårt jobb är ju ändå det att underhålla och göra andras dag bättre i slutändan.
Precis. Till Annika brukar vi vara så där ganska att när den ena är helt borta och väldigt trött och väldigt råddig och stressad och har 1000 saker för sig, så kan den andra vara på en sån här plats att vet du vad, det är lugnt, att jag har kollat här och jag har valt ut några bra brev och lite tänkt hur vi skulle göra det här, och den andra kan vara så att okej. Så att den ena leder och den andra dansar med.
Ja, exakt.
Men jag tror faktiskt vi gör det där ganska, det är ganska jämnt. Jag tror att det brukar, ofta är vi båda ganska så där på G, för vi tycker det är så himla roligt att göra den här podden, men de här gångerna när den ena har fått släpa med den andra. Så jag tror det har varit ganska jämnt fördelat under de här åren vi har hållit på.
Det är sant, ja. Men hörde, jag minns faktiskt här för ett tag sedan, nu minns jag inte vilket avsnitt vi bandade, men vi kom båda hit sådär med huvud under armen och var såhär att jag orkar inte. Och sen när jag lyssnar på det, jag brukar alltid editera de här poddarna efteråt, så var jag såhär att men gud vilken flow vi hade, för att vi var båda på något vis sådär, nu kör vi. Och sen, vi var båda extremt fokuserade. Jag vet att ibland kan det bli också det där att man har en dålig dag, så tänker man måste kompensera för det, så vi var båda liksom on fire hela tiden.
Ja, och sen var det skönt att tänka på någonting annat. Och vi fick läsa era brev och vi kanske lite hittade ut ur våra egna sura huvud när vi fick läsa vad ni tyckte och tänkte. Det var ganska skönt. Tack till er för den här terapisessionen faktiskt.
Ja, vi får en liten paus från våra egna liv på torsdagar när vi bandar in.
Det behövs. Men hördu Hanna, nu tänkte jag att vi skulle se här vad Pelle 60 har skrivit. Pelle, han är chef och han skriver så här. Jag jobbar på en kvinnodominerad arbetsplats och jag är chef. Kvinnor får visa känslor, men män får inte. Åtminstone får män inte visa någon typ av svaghet. Det kommer att användas emot den mannen i tid och otid i många år framöver. Och likaså får man inte ha för roligt på jobbet, då uppfattas man som oseriös och omogen. Så jag har lärt mig att vara rätt så neutral på jobbet, men det är förstås ganska tråkigt, tycker Pelle 60.
Pelle.
Men Pelle,
Pelle,
det är ju du som är chefen! Behöver ni ha det så här?
Styr upp det här, Pelle. Inte kan du vara så att jag skulle också vilja juxa lite mera på jobbet, men då kanske jag anses vara oseriös. Men styr upp det här. Kalla ihop allesamman och så får ni hitta på ett sätt att göra någonting åt det här. Inte kan det vara på det här viset. Det här är ju superojämlikt och orättvist.
Precis, att kvinnor tydligen får, att det är helt okej att de visar känslor, det är ju helt bra. Men nu ska ju du, Pelle, och de andra gubbarna också få göra det. Vad är det här nu då? Nu förstår jag att det här är lite utmanande och så här, men kanske det skulle vara dags du faktiskt att ta in någon sån här konsult eller någonting och lite se över de här sakerna. För att om till och med du som chef reagerar på att det här är ju inte riktigt nu en sund balans på den här arbetsplatsen, då tycker jag du ska prioritera att försöka göra någonting åt saken.
Absolut. Kör på. Gör om, gör
rätt. Vi tror
rätt.
På dig, Pelle.
Ja.
Jag försöker säga manliga corporate-ljud, hörde
gör
du?
Det. På tal om corporate, vi ska ta ett sista brev här i Norra av Frans den här veckan och prata om just det här med corporate-kultur. Det är signaturen nästan 40 som har skrivit det här brevet.
Jag kan verkligen relatera till gråtfia och jag vill dela med mig av ett tips. Sök ett nytt jobb. Jag arbetar själv i 8 år på ett företag med tydlig American corporate-kultur där känslor sågs som svaghet. Efter att jag hade gått in i väggen hade jag ett samtal med min dåvarande chef och jag började stört gråta över känslan att inte räcka till, och det var i den stunden jag insåg att jag behövde ta mig därifrån. Jag började söka ett nytt jobb och efter några månader så fick jag napp. På min nuvarande arbetsplats är det helt okej att visa känslor. Mina kollegor gör detsamma och vi stöttar varandra till 100% när någon behöver det. När jobbet känns för tungt säger jag till min chef, och det var faktiskt inte så länge sedan jag ringde henne med darrande röst och berättade att det kändes som att jag snart skulle gå in i väggen igen eftersom jag hade så mycket ansvar just då. Hon bad mig att sätta mig ner, andas och gå igenom allt jag hade på gång, och så hjälpte hon mig att prioritera och lägga vissa saker åt sidan. Så tycker jag att det ska fungera på en modern arbetsplats. Jag har fått nog av corporate-kulturen där allt handlar om siffror och där man bortser från medarbetarnas välmående. Om jag skulle söka jobb idag skulle jag definitivt ta reda på mera om arbetskulturen och också våga lyfta det under intervjuprocessen. På mitt nuvarande jobb uppmuntras vi också till att röra på oss, så nu ska jag ta en promenad mitt under arbetsdagen och lyssna på senaste avsnittet av Relationspodden, skriver signaturen nästan 40.
Ja, men vad bra. Vad är väl nu inte bättre än det? Folk brukar ju säga det, de är ute och går och lyssnar på oss att ja, man känns ju lite då man skrattar att era jotton och så här. Men det är bra om man kan bidra till någonting sånt. Alltså vad bra, nästan 40. Tack för ditt brev. Jag hoppas att många lyssnar på det här och kanske också blev inspirerade att våga göra någonting åt saken ifall man är fast på en arbetsplats där man inte får vara som man är och på det sättet inte må bra. Tillbaka till det där som vi var inne på i början. Man behöver inte gå bärsärkagång för att man har lite man är på dåligt humör. Man behöver inte hålla på och visa precis allt av sig själv hela tiden. Men att man känner att ah, men här är jag accepterad för den jag är.
Och tänk också att ha en så där pass bra chef som förstår det här att oj, 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 nu har vi den här medarbetaren här, hon har gått in i väggen förr och nu har hon faktiskt jättemycket. Och så hjälper man den här kollegan istället, eller den här medarbetaren då, att gå igenom att vad är nu på riktigt viktigt? Vad ska du försöka få gjort först och vad kan du nu faktiskt lite glömma bort den här veckan och ta i tuben sen senare där du hinner? Så agerar ju en vettig chef, Pelle.
Ja, så tycker jag också att man behöver liksom ta det här på allvar, för att allt emellan så är det ju någon som kroknar på jobbet. Och att, jag menar att det ska finnas en sån kultur att man vågar säga till när det blir för mycket, precis som nästan 40 kunde göra. Att nu känner att jag orkar inte med det här och att det inte ska vara så där att om jag erkänner nu att jag inte hinner med den här rapporten så då kommer någon annan att ta mitt jobb. Att då betyder det på något vis att jag inte är kvalificerad. Och det är ju inte det, utan det är kanske bara det att du har för många arbetsuppgifter för den tid de betalar dig för.
Exakt. Och sen också en sak som jag tycker är värd att tänka på. En arbetskultur som förorsakar att folk bränner ut sig i tid och otid. Det är jättedålig business. Det är jättedyrt med människor som blir så slut att de måste vara sjuklediga länge sen för att det har brustit totalt. Man kommer ju att vinna också säkert ekonomiskt i längden på det här. Att man kan bromsa, man kan på något sätt mota Olle i grind och se till att ingen blir så överbelastad att den kroknar helt och hållet.
Om man nu ska summera det här på något sätt så tycker jag väl nog att det här med lagom är bäst. Funkar även då det kommer till känslor på arbetsplatsen. Man ska få ha en dålig dag, men 4 av 5 dagar kan inte vara dåliga. Man ska inte härja och ha sig. Det ska inte heller vara så att folk går in på vässan och gråter i tid och otid. Då är någonting verkligen fel. Men att, jag tror nog på det här att man kan säga att kollegorna att shit, det är lite jobbigt där hemma just nu. Liksom, att jag är ganska sliten. Att man kan säga det utan att det anses vara någonting dåligt och att du liksom är svag och att någon genast hoppar på dig därför.
Och att känslor och professionalism, det är inte motsatser. Man ska kunna både vara känslosam och proffsig. Det ena behöver inte alls utesluta det andra. Det tror jag försöker ta med mig, den tanken.
Hoppas det har varit lärorikt. Det hade varit för oss än en gång. Relationspodden Norren och Frans är tillbaka igen om en vecka. Kom ihåg att du kan mejla oss på relationspodden@yle.fi. Favoritmarkera oss i Yle-appen och på arenan. Och så hörs vi igen snart.
Puss, kram, gråt, skratt. Hej då.
Hej då.